Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag, och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com.
En kreativ process gynnas av att du har olika åsikter. Tänker jag.
För, men alltså är det okej att vi redan tar med det här?
Absolut. För en kreativ process stimuleras av att människor tycker precis tvärtom mot vad du tycker.
Ja.
Då hittar man ju de bästa idéerna. Jag tänker på den miljö vi sitter på här. Det vi delar är en passion för att skapa världsledande designstrategier och idéer. Det är vad som driver gänget här, det vet jag.
Mm.
Samtidigt vet jag att åsiktsmässigt så finns det väldigt många olika åsikter. Och jag tycker det är fantastiskt bra. För det gör att när vi sitter i ett rum, åsikterna möts, men passionen är samma sak.
Mm.
Så i det rummet, det är svårt att förklara vad som händer. Man brukar ibland tala i reklambranschen om vad som händer i rummet, att det går inte att förklara. Men det är ett faktum. Du sitter där, några personer, det startas en process. Den är märklig.
Mm.
Men där är vi beroende av olika åsikter. Och jag ska säga, kreativiteten är, blir ofantligt enformig och dödsdömd om folk inte har åsikter.
Mm.
För det är inget problem. Alla ska få ha åsikter. För det, jag menar, som jag säger, det är så sann medmänsklighet är att vi har råd till att ha åsikter och respektera varandra. Och då måste vi få faktiskt ha åsikter.
Mm.
Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, det är för mig varmt om hjärtat.
Vi kastades ju in i samtalet lite abrupt här. Jag hade egentligen saker jag tänkte säga innan vi börjar prata. Som jag ska komma ihåg den här gången.
För att jag från början slutade.
Jag har glömt bort tidigare. Så jag vill bara göra en push till er som lyssnar. Att det finns, vi har ett Patreon som vi just har startat upp. Där ni kan gå in på patreon.com/nyfika och stödja podden ekonomiskt ifall om ni gillar det vi gör. Och så får ni tillgång till extra bakom kulisserna material och har möjlighet att få reda på vem vi har som gäster. Och kunna komma med era tankar och åsikter, idéer, vad ni tycker att vi borde prata om och så. Så det tror jag är en bra deal för både er och för oss. Det var det jag skulle säga. Så vi pratar alltså med Jakob Wikström från, som har startat upp Wikström Media här i Jakobstad. Välkommen till Nyfika.
Tack.
Väldigt bakvänd början. Ja, vi ska börja med att dricka kaffe.
Maria har ju kokat kaffe, så det brukar bli bra.
Nej, det är nog jag som faktiskt.
Jag tyckte det smakade lite märkligt. Men förlåt.
Tack. Ja. Det här är alltså ett nytt kaffe från Frukt Coffee Roasters. Som är ett naturligt processerat från Colombia. De beskriver det som tropisk frukt. Vad är raspberry på svenska?
Hallon,
tack. Och mjölkchoklad.
Det känns ju som att det här är sponsrat kaffe.
Det är ju sponsrat kaffe.
Okej.
Okay. Mm. Nej, men jag har tyckt att det var väldigt intressant. Då jag testbryggde här innan så fanns det märkliga
små märkliga toner av någon typ av krydda som jag inte riktigt förstod. Men jag tycker inte att det känns samma sak här.
Bryggningen blev kanske bättre.
Okej. Okay. Jag är ju mer av en juhlamokka-man.
Ja, jag har ju förstått det.
Traditionella grejer, vet du.
Mm. Med mjölk och socker.
Alltså jag kan ju berätta, här så hade jag ju en av mina första principer att på det här företaget så dricker vi juhlamokka. Men det fick jag ta upp ganska snabbt. För att det ser ut som att vi hade två kaffebryggare. För att en av våra anställda skulle absolut ha fransk rost, så han började brygga eget och alla ville ha fransk rost. Till sist så stod jag ensam med min juhlamokka-bryggare, så jag gav upp. Jag gav mig. Så nu dricker jag fransk rost.
Du gör det? Jag så gör du har liksom...
Men jag försöker faktiskt gå all the way och köpa fransk rost dit hem. Men jag måste säga att nej. Jag vill ju ha juhlamokka. Det är ju godare.
Ja, alltså... godare. Alltså,
jag förstår de är så... att man ska bränna kaffe så bränt att det smakar bara
nej,
bränt.
Nej, alltså de är ju som dåliga på olika sätt. Så när fransk rost eller liksom mörkrostat kaffe och som man dricker i Sverige typiskt, så är ju som, just som du säger, ganska sönderbränt och det smakar väldigt beskt och väldigt så hårt. Och många tycker ju om det och jag har tyckt om det. Jag klarar inte riktigt av att dricka det något mer. Sen har vi andra dike med det mera ljusrosta kaffe som vi har i Finland med juhlamokka, som jag tycker då att bara smakar ihåligt och
där känner jag att du
syrligt
kan vi klippa bort det
lite och bara liksom nej, fel
nu har, känner jag att vi har
men det finns
åsikt.
Ju som kaffe där emellan som
den frågan. Jag känner ju att du har fel åsikt under frågan.
Ja, men det var därför jag ville ha med dig. För att vi söker ju ändå upp folk där vi kan ha liksom lite olika åsikter som får komma fram och brottas. Så att jag tänkte att juhlamokka,
har jag tre till på mig att argumentera för min sak? Jag jobbar faktiskt med påverkan, så att det är ju...
Det är ju sant.
Ja.
Och du vill inte göra någonting för att hjälpa frukt, kaffe, roasters här nu?
Alltså det är jättebra att de satsar på sitt bryggeri. Vi uppmuntrar all företagsamhet som kan dra nya skattepengar så vi har råd att finansiera välfärden.
Det bra. Tycker jag. Mm.
De som har bra idéer ska satsa på det.
Ja. Alltså då, kaffe som faktiskt lyfter fram såna smaker, fylliga, goda, söta smaker som finns i kaffe, så det är ju som verkligen en bra sak då. Så att vi skulle lära oss i det här landet att dricka kaffe.
Jag hoppar den kommentaren där.
Okej, okay, ingen kommentar.
Nej, no comments. Så ett djupt andetag och så tar vi nästa fråga. Ja. Alla har olika åsikter i kaffe, så är det ju. Men det är väl symptomatiskt för den tid vi lever i också. Att
Ja, men alltså, och fast jag räntar om hur jag tycker att det är, så det är ju klart att dricker man någonting och man tycker att det är gott och man njuter av det, så det är ju ingenting fel med det. Men alltså, vilket spännande, imponerande resa du måste ha haft med att bygga upp en sån där företag.
Ja, det har inte varit tråkigt i alla fall. Man har upplevt alla känslor du kan uppleva, känns det som.
Ja.
Nu 7,5 år senare.
7,5 år?
För 7,5 år sedan så blev det ett aktiebolag. Då fick jag startbidrag av staten, så jag hade ingen lön. Jag hade startbidrag ett halvt år. Sen fick jag förlängde. Jag sa att om ni ger mig förlängd startbidrag som var lite lägre då än, så då anställde jag en person till direkt. Och då gick de med på det. Och då anställde jag en person till. Men då vi började för 7,5 år sedan hade vi... två personer på halvtid.
Mm.
Och sen har det nog varit en resa som har varit... såna höga toppar och såna djupa dalar. Och det registrerar allt däremellan.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Ibland känns det som en enda stor dimma. Ofantligt mycket timmar vi har lagt på det. Sett såna enorma motgångar som jag man skulle bara gråta när man suttit på de mötena och insett vad som är på väg att hända. Och man riskerar hela företaget och tappar 60% av omsättningen över en natt. Sådana situationer. Men samtidigt när du, när du upplever att du sitter på det det mest betydande av styrelserum någonstans i Helsingforsregionen och inser att du sitter med människor som jobbar med absoluta toppstrateger i landet, och du funderar hur i hela friden hamnar vi här i det här rummet, och de frågar dig, vad tycker du att vi ska göra? Allt däremellan, det är ju det som gör det så fruktansvärt spännande. Du vet aldrig vad som händer, och det kan vara jättestora problem, men det kan också vara det här ett telefonsamtal som du har väntat på i 3 år, för du har vetat att den där vill vi jobba med, och du har jobbat målmedvetet. Och så kommer samtalet. Och så börjar resan. Och det där tycker jag är fruktansvärt kul. Och det egentligen spelar en roll om det är ett litet logoprojekt för 450 euro. Eller om det är en satsning för 150 000. Det är klart, vi behöver ju pengar för att driva ett företag. Så de stora budgeten är ju jätteviktiga. Men det här lilla, lilla logoprojektet, en fråga om några timmar. Att lyckas landa det så är fortfarande lika roligt.
Vad kul.
Ja, att, och jag tror så här, när du tappar glädjen över den här lilla, lilla segern för att få ett litet logoprojekt. Vi har 6 eller 20 grafiker, någonting sånt nu. Men att fortfarande få den här lilla logoprojektet, någon fortfarande litar på dig. För de investerar ju sina hårt förvärvade pengar i dig. Att du ska leverera en logga. Det spelar ingen roll om ett stort litet projekt, det är förtroende de visar. Och om du tappar den glädjen, och det är bara, nå, vi gör nu det. Då tror jag man på hal is. Då tror jag du har pika på väg ner. Men kan du bevara glädjen i den lilla affären, då tror jag du hålls ödmjuk. För det är inga, sen om du jobbar med större budgetar, vi jobbar ju med hellerister, vi jobbar med enpersoners firmor som har väldigt små verksamheter där vi hjälper. Och vi jobbar med företag upp till som mest 1600 anställda. Allt däremellan. Kravnivån är ju också väldigt varierande. Att jag menar, inte det är ju någon, bara för att du har större budget så betyder inte att det är lätt. Du har ju oerhörda krav på det också. Krav på servicenivå, krav på tillgänglighet. Du ska ju vara tillgänglig dygnet runt i praktiken. Det kommer med helt andra saker. Du får, ja, men det är ett sidospår. Men min poäng var att inte tappa glädjen. Det tror jag är någonting jag ändå lyckats bära med mig under de här 7,5 åren. Att fortfarande vara glad över de små affärerna.
Ja, så det verkar ju så. För att som dina ögon lyser och du pratar om också en liten logga. Så det, man märker ju att du har kvar passionen för det du faktiskt gör. Och att inte allting nu bara handlar om att driva ett stort företag.
Nej, det gör inte. För mig handlar det inte. Vad det här jag vet kanske. De som lyssnar bara inte ens tror att man menar all vad man säger. Men för mig så handlar det inte om pengar. Det är inte det som, det är, inte det som är drivkraften. Drivkraften är ju att kan du göra det bättre än vad du gjorde igår? Är det möjligt? Kan du komma på en ännu bättre idé än vad du hade igår? Kan du skriva en copy-mening som berör människor starkare än den förra meningen du skrev? Nu vet jag, det är inte alltid möjligt. Du kan inte alltid överträffa dig själv när du skriver om en liten metallprodukt. Jag menar, det är ju en metallprodukt som du ska skriva om. Men om ambitionsnivån är den att du vill skriva en copy som berör och du vill göra det bättre och du vill utvecklas, och det är ju det som är drivkraften. Det tror jag nog att inte har vi lyckats med allt vad vi har velat göra här, men det upplever jag att vi har lyckats med. Vi har lyckats skapa en gemensam känsla av att vi vill alltid växa i hur bra vi gör någonting. Det som är en, så att här får man ge allt man har och lite till. Inte på ett negativt sätt. Utan att den personen uttryckte som att den ser aldrig på klockan. Det är aldrig det som är liksom poängen. Utan jag tror att du är på den här arbetsplatsen för en orsak. För du vill utvecklas. Du vill stretcha vad du är kapabel till att göra. Jag tror att de människor är här så de bär på en sån ofantligt stor kapacitet av kreativitet och strategiskt tänk och vart de kan ta saker. Att min uppgift är att skapa förutsättningarna för den processen. Det var ju funnits med från början att vi ville skapa en trygg miljö för kreativa människor. En oas, för det är ju lite banalt uttryck kanske, men i min värld så är det väldigt tydligt. Det är klart att du kan jobba som frilansare och kanske ha mer frihet, men du har också en enorm osäkerhet. För du vet aldrig när du får betalt, du kan aldrig ha semester och så vidare. Det kommer mycket baksidor. Här så är det klart att det är mer styrt vad du är tvungen att göra, även om vi ger mycket frihet. Men du behöver ju aldrig fundera på om lönen kommer. Du behöver aldrig fundera på om du har råd med en ny dator eller om du har bra utrymmen. Du har förutsättningarna. Och du kan fokusera på att vara kreativ. För vi lever på att du är kreativ. Mm. Och du gör ett bra jobb. Och det är min uppgift. Att se till att den miljön bevaras. Att du skyddas från allt ont i världen, så att säga. Så att du får vara i din kreativa sfär. För att kreativa människor så i viss mån ska jag vilja påstå att är känsliga. För de behöver vara det. För ska du skapa något fantastiskt måste du vara kopplad till hur du upplever och känner saker. Det känns som att den måste vara ut. Det gör dig också sårbar. Jag ska inte säga, jag tar tillbaka det. Känslig är fel ord. Sårbar är ett bättre ord. Mm. Därför att du lägger din själ och hjärta i någonting. Ska du skapa något fantastiskt så måste du gå helt och hållet in i det. Och det betyder att du tar bort kanske ett skal av skydd att om någon tycker kanske vill såra det för vad du har gjort. Mm. Eller du blir sårbar.
Absolut.
Men samtidigt, om jag kan vara med här tillsammans med de andra och skapa en miljö där du har råd att vara sårbar. För du är så pass trygg. Mm. Så kan du skapa en produkt som är absolut världsklass. Och det vill jag vara med och göra. Och det upplever jag att vi får göra här. Och den resan, det är egentligen det som för mig är resan. Inte hur många anställda du har, hur omsättningen har växt, som fina lokaler. Det är helt sekundärt. Kan vi skapa någonting som är helt och hållet fantastiskt och lägger en trend? Skapar, alltså som ligger före allt annat, som säger att hit går vi. Hit går designen, hit går copy, hit går den här idén. Det här kan man ens tänka. Mm. Att få med i det momentumet, det är fantastiskt. Och så otroligt svårt. Och det är kanske det som driver mig också. Att få vara med och göra det. Ja, typ.
Coolt.
Men vi har ägnat otaliga mängder timmar till att diskutera hur, var, när, hur ska vi göra. Och mycket handlar ju bara om vardagligt slit. Sitta och fakturera, skriva offerter, ring samtal, sälj, ring igen, mejla igen, skriv igen, fakturera igen. Det finns massor av sådana element och de behöver finnas. Strukturera upp projekten. Mm. Vi har haft under den här resan också otroligt stort arbete att strukturera upp allting. Att strukturera upp en kreativ process.
Ja.
Det är svåra saker.
Mm. Men då blir det ju en fin balansgång med liksom vem som klarar av att starta ett sånt företag som det här. För att om man dels ska vara en kreativ människa, ganska känslomänniska kanske.
I viss mån, ja.
Och samtidigt måste man klara av att fixa den där tråkiga, men den är liksom vardagsbiten med alla pappersarbeten som måste fixas.
Och den är inte nödvändigtvis tråkig. Jag vill inte korrigera det, men jag vill säga att utan en stabil administration så blir det ingenting av kreativiteten.
Nej.
Och det här insåg vi nog för ett par år sedan att vi behöver förstärka. Och vi har förstärkt otroligt mycket på administrationen. Idag har vi en väldigt, väldigt stark administration. Men personer som bara jobbar administrativt med att jobba med strukturer, processer, checklistor, personaluppföljning, alltså all de här sakerna, ekonomibiten, allt det satt i system, det är väldigt, väldigt organiserat här. Men det har vi gjort därför att kreativiteten ska kunna fortsätta utvecklas. Då de sitter ihop.
Så det här, ja, alltså säkert. Jag tror absolut att båda måste finnas.
Det blir lätt att man ringaktar det administrativa. Men de går helt och hållet hand i hand. Ska jag säga, båda har sin spänning.
Ja.
Väldigt, väldigt olika sätt.
Nej, jag förstår det. Men då, när du startade upp till exempel, hade du kanske ingen administrativ personal direkt?
Det var jag och min pappa. Pappa, okay. Pensionär. Så att han höll ett antal år som han helt stod för det, mycket av det administrativa. Okay. Men sen så växte det ganska snabbt, så det blev lite mycket kanske för. Så, i Norrköping blev vi tvungna att ta in personal för det.
Mm.
För att det är helt enkelt, det blir så mycket jobb att man mäktar inte med det. Det blir inte längre ett sidoarbete, det blir en heltidstjänst. Så då, det är inte, då behöver man ge den uppgiften åt någon som har det som jobb helt enkelt.
Absolut. Vi har ju märkt med podden också att nu är det mycket tid av det vi sätter på podden som går åt till liknande praktiska saker. Nu har vi ju inte så mycket ekonomi att hålla reda på gott och ont. men så när man börjar på så tänker man ju, ja men oj vad spännande, vi vill ha alla de här samtalen och det är ju det vi brinner för. Men sen, det är ju jättemycket annat som tiden går åt till. Och jag tror att ganska många, kanske också när man startar upp företag, inte förstår att inse det där från början.
Nej, man pratar jättemycket om tillväxt idag, att allt ska växa. Tillväxt är fantastiskt och man lyfter upp framgångssaga efter framgångssaga. Men väldigt få pratar ju om baksidan av det. Inte det är ju för mig är det här min väg. Men jag har gjort mycket annat i livet innan det här.
Mm.
Som har följt mig till den här punkten. Jag skulle inte ha gjort det här för 20 år sedan. Det skulle inte vara rätt tid alls. Nej. Nu var det rätt tid. Men för de allra flesta människor så tror jag att de mår kanske bäst av att få ha en stabil anställning. Där de har den här tryggheten. De flesta människor söker trygghet.
Mm.
Och en klassisk anställning är jättebra för ditt eget välmående. Och att lyckas köra ett jobb bra, låt oss säga i decennier, det är för mig, alltså, du borde få en hedersbetygelse. Absolut, för det är inte, det är säkert inte lätt och inte en självklarhet. Men jag tycker att vara en god anställd och bidra till det gemensamma på ett företag, det är en bedrift.
Mm.
Absolut. Sen för vissa av oss så är det att vara företagare. Barnvägen. Det är vår uppgift. Men alla är olika.
Mm.
Och jag tycker att man kan inte lägga in alla i en mall. Det finns en trend idag att alla ska bli företagare. Det är ju helt, det är bara så inte genomtänkt överhuvudtaget. För att det bidrar verkligen till mycket illamående. För att dels är det för att vissa idéer så helt enkelt borde någon säga att det här är inte en bra idé. Du ska inte låna 50 000 euro och göra den här saken. För du kommer att hamna i skuld och du kan inte betala tillbaka pengarna.
Mm.
Där måste man vara försiktig. För att det finns idéer som helt enkelt inte är livskraftig. Och då hamnar du i ett illamående direkt. Eller du hamnar med företagande, kommer det en otroligt stor mental press. Som ibland är nästan omänsklig.
Men handlar inte ändå startupen av ett företag om att tro på sin idé oberoende vad andra säger?
Nej. För ibland är idén helt enkelt inte bärkraftig.
Nej.
Alltså du kan hända att du tycker att idén är jättebra. Men den har aldrig blivit testad, alltså teoretiskt sett är den bra. Problemet är bara att det finns ingen marknad. Finns det ingen marknad så får du inga pengar.
Mm.
Så det kan hända att idén faktiskt inte är så bra. Jag menar inte som höjt varningsfingret för företagande. Samhället behöver företagande, men ibland så kan man fundera på att är det riktigt en bra idé? För jag menar ett företags uppgift är att skapa vinst åt ägarna. Det står ju i lagen till och med. Ett aktiebolags uppgift. Vinsten är ju för att du ska kunna återinvestera i företaget och du ska kunna leva på det och liksom bygga upp det. Men det finns inte en ekonomisk bärkraft i ett företag så det går ju inte. Det är ju omöjligt i praktiken.
Mm.
Det är alltid någon som betalar, det ska man komma ihåg. Det är alltid någon som betalar.
Ja. Så vad tycker du att det är viktigt att tänka på om man ska starta ett företag?
Prata med någon som har varit företagare.
Mm.
Så du får reda på hur det verkligen är. För det ja, men låt oss säga sådana här scenarier. Idag hör man att man hör sina råd ibland. Och nu vet jag att det här låter kritiskt. Jag menar inte så. Jag menar bara att tänk igenom det. Begrunda. Har jag fel så har jag fel. Men man får sådana här råd att du ska bestämma din prisnivå. Du ska inte åta dig vilka projekt som helst. Du ska liksom försvara prisnivån och så vidare. Det låter ju jättebra.
Mm.
Men i praktiken så har du kanske när du börjar inga referenser. Ingenting att visa upp kunden. Du har inget kontor, du har ingenting. Hur ska du ens få starten? Det är klart att du kommer ge förluster i början. Det är givet. Nu om du vill växa. Du är tvungen att genomföra projekt som har otroligt dålig lönsamhet. Men de tar ju det vidare till nästa projekt. Som kanske ger bättre lönsamhet. Kanske. Och det där har man olika taktiker. För vissa kanske det är rätt väg att inte åta sig projekt. Jag har tänkt så här. Jag är glad om jag får ett projekt. Mm. Jag har aldrig haft chans att välja det här ska vi inte. Nu kanske vi någon mån säger nej till någonting. Men det är nog väldigt lite.
På vilka premisser skulle ni säga nej?
Där vi vet från första början att det här kommer aldrig att bli till någonting.
Okay.
Och det har vi lärt oss under de åren att om någon säger vissa nyckelord så vet vi att det här kommer inte att bli till någonting. Här ska vi inte gå med för här kommer vi att förlora mycket pengar. Okay. Och det har lärt mig tyvärr. Jag känner igen ganska tydligt. Men vi vet också, vi vet nog var den gränsen går. Och det är bara rå erfarenhet. Men jag menar i början så tog vi tog alla projekt vi fick. Massa av olönsamma projekt, dåliga lönsamma projekt. Men vi byggde upp en portfolio, vi byggde upp en kundkrets. Människor känner människor. Tips om någon som känner någon som känner någon. Vi fick ett rykte. Säger du nej och bara försvara prisnivån. För du anser att du är värd en viss nivå redan från start.
Absolut, man har knappast
råd. Man kan ha den taktiken men du kommer inte att få tillväxt i samma utsträckning alls. Vår tillväxt begynner sig på att vi har nog kastat oss in i det här lite med, på ett sätt med hull och hår. Men ändå lyckas ta oss fram, för det ena projektet som kanske inte gick så bra har gett oss otroligt mycket lärdom till nästa projekt där vi förlorar mindre pengar. Som tog oss till nästa projekt där vi faktiskt kanske gjorde en vinst. Och så igen kanske vi gjorde en förlustprojekt, för vi kastade oss in i någonting som vi inte riktigt tänkt på. Att, vad händer om man gör så? Men det är en del av resan, det är en investering. Men det är också gett tillväxt. I viss mån nu ska våg på oss och kraftigt tillväxt. Vissa år så har vi växt med, eller ett antal år har vi växt med 50% per år. Nu är det kanske var lite tungt, men menar, det har ju tagit oss hit. Förra året var betydligt lugnare, men det här coronaåret var ju utmanande på många plan. Företagarens välmående, det kanske en sak jag tänkt mycket på. Mm. Man pratar inte om det idag.
Okej.
Okay. Det är tyst. Alltså, man vill ha företagare. Man vill ju skapa tillväxt och arbetsplatser. Speciellt i de små företagen. För det är ju där arbetsplatserna föds oftast. Mm. Men det är väldigt lite diskussion om hur företagarna mår. Och det kan jag tycka att är en tråkig sak. För det är nog en grupp som skulle behöva stöd mentalt kanske. Att orka med. För det är i många fall en tung börda att bära. Det är en ekonomisk press. Många
Absolut.
Sitter med otroligt stort stora risktagande.
Lån. Mm.
Du har anställda, du vet vad som ska faktureras varje månad. Du vet vad som måste komma in. Du kanske i vissa fall så här företagen har lagt allt de har i blöt.
Mm.
Det är en press som borde adresseras i samhället. Och som borde pratas om. Och det är därför jag kanske i viss mån är fundersam till den här trenden att alla borde bli företagare. Därför de flesta människor som mår inte bra av en sån press. Det är inte bra för dem. Alltså för deras psykiska välmående. Och nu när samhället har stora problem med psykiskt illamående, så är det här en sak vi kanske borde prata mer om. För att företagarna behöver orka för att skapa arbetsplatser och skatteinkomster så vi alla kan ha välfärd. För det är så som skolor och sjukhus och allting finansieras. Därför är de ju en nyckelposition.
Absolut.
Orkar inte företagarna,
då har vi problem.
Då får vi snabbt problem. För varifrån ska pengarna komma? Det finns
arbetsplatser. Ja.
Ja, för att offentlig sektor i alla dess former så finansieras med skattemedel.
Mm.
Och de kommer till stor del från arbetsplatserna som skapas i de små företagen.
Mm.
Därför skulle det vara logiskt att man lyfter fram det tydligare. Hur kan vi hjälpa företagare att orka?
Mm. Ja, du pratade tidigare här om att skapa en trygghet så att man kan vara kreativ.
Mm.
En företagare saknar ju förstås den
så är det.
Tryggheten. För men man har så mycket på spel.
De flesta företagare så är ju företagare därför de vill vara företagare.
Mm.
För de älskar friheten. De kanske tjänar mindre pengar och jobbar dubbelt mera. Men ja. I alla fall så har man känslan av att jag skulle kunna om jag vill. Och det är ju det nog som lockar att vara företagare. Egentligen är det ju lite grann en illusion av frihet. För du jobbar ju mycket mer oftast. och har mycket mer press. Så du har fler timmar per vecka som du måste lägga på det. För du har, jag menar, det kräver vad det kräver. I perioder kräver det jättemycket.
Ja, alltså det är ju en frihet som på samma gång lägger till ett otroligt ansvar.
Ja, det gör det.
Den frihet som du pratade om tidigare med att vara fri så att man kan vara kreativ blir ju en frihet som i princip är fri från ansvar. Inte helt och hållet, om man fortfarande är en anställd behöver man väl göra gott för sig. Men,
ja, absolut.
Men det är ju intressant. Olika användningar av begreppet fri, helt enkelt.
Ja, det är så. Jag menar, och, jag tror så här, jag vill kommentera den samma listan. Vi vill skapa en frihet för de anställda, ja. Men jag tror att anställda, människor som jobbar på en arbetsplats generellt, alla, det känns bra om du får vara med och göra något, göra ett bra arbete.
Mm.
Glädjen i att göra ett bra arbete är någonting vi behöver lyfta fram. För att tillfredsställelsen är att jag har gjort det här, jag har skapat det här, jag har vårdat den här personen så den mår bättre, jag fick vårda den här tills livets slut, eller jag skapade den här produkten som är världsledande. Jag fick vara med på den resan. Det ger dig en rik tillfredsställelse, och det är också värt, kanske inte ekonomiska saker, det är inte det jag tänker på då, utan en känsla av att du bidrar. En känsla av tillfredsställelse att få vara med och påverka och betyda någonting för någon annan.
Mm.
Viss mån förändra världen om du jobbar i sån bransch. Den där är en sak jag gärna skulle lyfta fram. För jag tror att en viktig poäng för en anställd, jag tror inte att alla bara för lönen på en arbetsplats. Jag tror man är nog där också för att man, det ger ju tillbaka. Oavsett vilken bransch du är.
Ja, om man riktigt ska trivas på sin arbetsplats måste ju vara.
Och kan vi skapa en arbetsplats där det känns som att okej, vissa arbetsplatser är ganska monotona. Men även där kanske det finns att, men jag är ändå med. Det känns bra att vara här. Vi gör det tillsammans. Vi ser att arbetsgivaren, så långt de har ekonomiska möjlighet, har tänkt på oss att skapa en arbetsplats som är säker, till exempel, om du är inom industrin. Det finns många aspekter som gör att du kan skapa en känsla av att jag vill vara här och jobba. Sen om det är ett monotont arbete, ett kreativt arbete, vad det är, så ändå. Jag tror faktiskt att de flesta eller anställda generellt har de vill vara med och hjälpa till.
Absolut.
För det, med ett företag är tillsammans hela vägen.
För att det ska kännas meningsfullt, ja, måste säkert någon sån aspekt finnas med.
Och kan en anställd känna att jag får vara med och vi gör det här tillsammans. Det blir ju en gemenskap som är fantastiskt bra då. Jag gillar verkligen det. För mig är det här är ju min andra, alltså det är ju min extended family, brukar jag säga. Jag vet, det låter lite att ta i, men faktum är att du tillbringar ju lika mycket tid med de här människorna som du tillbringar med din familj, så att jag vill ju att de här människorna ska trivas som jobbar här. De ska känna att det här är viktigt, det vi gör. Det är tillräckligt trygg i sin arbetsuppgift, och det blir tillräckligt utmanande att alltid stretcha sig lite längre. De två faktorerna tror jag är viktiga. Kan man skapa den balansen, som är ganska svår, så då tror jag att det måste ju vara en ständig dialog med de anställda. Det är inte bra att uppleva att det pressas för hårt. Det är ju någonting som är fel. Men blir det också att du får för lite utmaningar, så blir det också snabbt ganska tråkigt och omotiverande. Det måste vara lagom balans. Men båda behövs,
definitivt. Man utvecklas inte.
Nej.
Mm.
Det är samma sak med mig också. Nu vill jag också känna att, jag menar, svårigheten är ju inte roligare då du är där. Men när du har vunnit dem. Den känslan. Du klarar det. Alltså det är ju oslagbart. Så svårigheten är inte bara dåligt. Svårigheten fostrar dig att bli en bättre människa. Svårigheter och motgångar är ju egentligen, utan dem så är det ju rökt i din personliga utveckling. Tycker jag. Vad tänker du? Jag tänker så.
Ja, nej, alltså förstås.
Det livet är ju inte enkelt. Det är ju så långt från enkelt som man kan komma.
Nej, exakt. Alla, jag har på sistone varit väldigt mycket inne i lyssna på en podd som heter Myter och mysterier. Där de nu går in på, pratar om olika sagor och liksom betydelsen av olika element i sagor och sånt. Så att jag, då du säger det där, så tänker jag direkt på sånt Och just att där finns det ju alltid, alla sagor som berättar någonting, som lär oss någonting, så finns det ju det elementet av att någonting går riktigt dåligt. Eller någonting liksom. Alltså, utan det så skulle ju sagan vara platt. Och den skulle ju inte säga någonting. För att det finns ju någonting i den där motgången som är viktig för att man ska...
Och det är ju jättebra att ta fram
sen kunna leva
saga.
Lyckliga i alla sina dagar.
Ja, för jag menar, idag ska vi ju... Nu kanske inte det är så i Finland, men i vissa andra länder. Att man vill ju som ta bort alla svårigheter och undvika alla... Sak som känns jobbigt. Jag menar, livet är tufft. Mm. Ibland är det ofantligt tufft. Det vet alla. Men det är ju fortfarande... Det är ju livet. Mm. Livet kommer med det, tänker jag.
Ja.
Det går inte att undvika. Du kan inte leva på ett moln. Ibland är det jättejobbigt. Men...
Jo, plus att liksom man... Skapar vi en miljö där ingenting någonsin skulle vara jobbigt?
Nej, du utvecklar...
Vad har vi för människor kvar då?
Det är inte bra.
De kommer ju inte, de kommer alltså, ju vara barnrumpor.
Du behöver ju filas mot andra människor.
Ja.
Du behöver ha relationer så att människor kan tillrättavisa dig i den mån du behöver faktiskt lägga av med ett dåligt beteende.
Mm.
Det är ju jätteviktigt. Så du blir en bättre människa, en behagligare människa. En människa som kanske bekräftar dig så du får utvecklas i vad du har potential att bli. Ja. Det är ju två sidor av det.
Ja, jag såg någon meme som fastnade på mig som handlade om det där. Jag minns inte exakt, men det var på engelska någonting om att... som beskrev hur vi just vill ta hand om varann alldeles för mycket. Liksom sån här, vad heter det? Cuddling. Som det liksom slutade med. Den där slutklämmen tyckte jag var så genialisk. Stupid should hurt.
Ja, men...
Att vi kan inte ha ett samhälle där allting är så säkert så att det inte ens blir, så att det inte ens är liksom straffare än om man är dum och beter alltså, sig.
Men det är det jag tänker att, vi är tillbaka till den här diskussionen om företagande, att i vissa fall så kanske företagsordning borde handla om att säga att jag tror inte att det här är en bra idé. Du kommer att bokstavligen förlora pengar på och hamna i skuld om du gör den här idén. Mm. Det är mitt råd. Du kan göra det om du vill, men jag ska inte göra det. På grund av det här, det här, det här, det här. Och det kan... Jag kommer tillbaka till det, för jag tror det ska vara viktigt. Men för vissa kanske måste ändå gå den vägen, för de behöver på något sätt den livserfarenhet. Jag vet inte.
Ja, alltså vissa läxor måste man ju lära sig själv.
Ja, så är det. Och det vissa läxor... kan inte leva ett liv utan att gå på nitlotter. Det är omöjligt.
Och...
Oavsett om det är pengar, relationer eller vad som helst. Det är utbildningar. Det är omöjligt.
Mm.
Men det viktiga är vad man lär sig i de sakerna.
Absolut.
Att inte man blir bitter och arg. Utan att se att vad kan jag göra annorlunda nästa gång. Jag tror att det var en liten disclaimer. Jag tror det var Jan Boklöv som myntade det här uttrycket. Att om du alltid gör på samma sätt så landar du alltid på samma ställe.
Mm.
Och folk skrattade åt honom när han införde V-stilen i backhoppning. Jag vet inte, du är ganska ung så du kanske inte kommer ihåg det.
Nej.
Alltså Jan Boklöv. Alla hoppade med skidorna bredvid varandra. Jan Boklöv kom dit och hoppade V-stilen. Alla skrattade honom. Jag fick inte ens vara med. Jag dömde ut honom stilpoäng. Enda var att han flög mycket längre.
Ja.
Och han vidhöll sin stil.
Det, ja. Exakt.
Och han fortsatte. Han förändrar hela sporten. Är det någon som inte hoppar med V-stilen nu? Nej, alla gör det.
Mm.
Han förändrar sporten, men han stammar. Han är jättesvår framför kameran. Men han fortsatte med sin V-stil. Det var inte lätt.
Alltså det här är backhoppning, eller vad?
Ja, Jan Boklöv från Sverige.
Jag börjar,
fantastisk
jag
person.
Minnas storyn, ja.
Ja. Och jag menar, han vågat tänka annorlunda.
Mm. Men nu är det ju då alltid en jättesvår balansgång då. Mellan att gå på vad man tror på. Gå på det vad man tror själv fast den andra
absolut,
säger.
Ibland
att
så
här
måste,
är en dålig idé.
Ibland måste du säga... Det är klart det är så. Ibland säger det så att ingen ser det du ser.
Mm.
Ingen ser vad det kan bli. De kan inte omfatta den tankebanan i sin närheten.
Mm. Men det går väl in i det som vi ändå sa om att vissa grejer måste man lära sig själv. Så att fastän det är en dålig idé så hjälper det inte oberoende vad någon säger.
Nej,
för
det,
att
klart,
det är bara en sak man måste... För att man kan inte... Jag kan inte lära mig dina livserfarenheter bara genom att du berättar allt åt mig. Jag kan lära mig någonting, men inte allt. Nej. Inte på samma sätt som du som levde igenom det.
Dig, så är det ju.
Mm.
Ingen kan ta, du måste ju göra det, annars blir det ju aldrig äkta.
Nej.
Det är nog sant det också. Du har så rätt.
Äntligen.
Många är allt jag sagt, men jag skojar bara. Ja.
Mm.
Hittills har jag inte sagt något kontroversiellt, tänker jag. Som någon kan bli arg på.
Nej, allt
tycker
är lugnt.
Jag tycker jag undviker det ganska.
Ja, men det där är nog en sak som jag ändå lite vill försöka prata med dig om.
Oj då.
Nej, men jag tycker att det är intressant. Du sa då vi ringde och bjöd in dig hit att det finns saker som du vet att du inte kanske vill, eller frågor du inte riktigt vill gå in på för att du är företagare. Och det förstår jag ju. Alltså, som företagare behöver man ju kanske, alltså, man har ju ett viss image eller en viss anseende som man behöver ta vara på. Men samtidigt så säger ju det där någonting om samhället vi lever i. Och nu, jag vill försöka kunna prata om det här på något sätt. Men jag förstår att det blir ju kanske svårt, för att samtidigt kan jag ju inte sitta och prata om det som du inte
vill. Nej, alltså jag vill inte ha politiska åsikter där det kom kopplat till business. Jag ser ingen vits med det.
Mm.
Vi jobbar med så mycket olika människor. Vi behöver komma överens med allihopa.
Mm.
Och då är jag illa rädd för att en stark ideologisk inriktning ska bli ett hinder många gånger.
Ja.
Så det
handlar mera om det sätt du vill driva företaget, eller det sätt du vill liksom kunna bara vara neutral på något sätt. Snarare än att du ser ett klimat där det inte skulle vara tillåtet för dig att uttala dig om vissa saker.
Det är garanterat tillåtet att uttala mig om vilka frågor som helst.
Mm.
Men samtidigt så kan det ju få konsekvenser. Jag ser som ingen vits att det är inte min uppgift.
Mm.
Min uppgift är att få våra företag vi jobbar med att se bra ut. Att de lyckas med vad de ska göra. Det är min uppgift.
Mm.
Och där, det kan jag prata om. Men jag ser inte som vår uppgift att ta starka ställningstaganden i olika situationer.
Offentligt. Nej, naturligtvis inte er uppgift. Nej. Men det intressanta är ju då hur mycket är era ställningstagande som ett företag ihopkopplat med dina ställningstagande som privatperson?
Ja, men vi har inte, jag upplever inte att vi har jättestarka ställningstaganden. Jag upplever inte att jag heller kanske har jättestarka ställningstaganden.
Nej. Intressant.
Nej, men jag försöker hålla en neutral ton.
Mm.
Det försöker jag faktiskt.
Ja, men alltså det förstår jag. Det uppskattar jag ju. Det tycker jag ju är ganska...
Jag vill komma överens ganska... med människor.
Vad sa du?
Jag vill komma överens med människor. Vad jag tror att vi kan bidra med. Jag tror vi kan bidra med inspiration. Det hoppas jag.
Mm.
Jag tror att kanske vissa yngre företagare eller företagare som ganska så nya, så företagare kan få se att det går att skapa någonting fantastiskt.
Mm.
Det är jag gärna med att bidra med. Att uttala sig sådana frågor är en helt annan sak. Och där är vi gärna med att bidra liksom
till,
så att säga, ideologiska uttalanden i form av kreativitet, passion för arbete, vad som är möjligt att göra, världsklassdesign, men vår hemmaplan. Men jag ser ingen vits med att vi ska uttala oss politiskt. Det tillför absolut
naturligtvis
ingenting.
Det tycker jag ju känns jätte fräscht och skönt i en värld där många dessutom, alltså en del företag har reklam som är genomsyrat av en politisk ideologi också.
Sånt
stör mig så otroligt mycket, för att...
Exakt.
Som jag sa här innan, jag vet inte om det var när vi bandade eller inte, om företagandet kopplas ihop med en ideologi på det sättet eller en politisk agenda, så då har man ju omdefinierat definitionen av ett företag.
Ja, men det är inte aktuellt för vår del. Vår del är att hjälpa en företag att lyckas med det vad de har bestämt sig för att göra. Det kan vara väldigt varierande saker. Och att bidra med inspiration och liksom...
Och jag tror ju också att en sån approach är lönsam i längden. För att man sätter nog mycket på spel, tror jag, om man går ut med att företaget tar ställning för en viss ideologi. För att mitt i allt svänger liksom pendeln i samhället,
så
och
kan det gå.
Man ser tillbaka för 5 år sedan och det ser liksom inte längre politiskt korrekt ut eller okej ut, och man sätter väldigt mycket på spel.
Det är konstant utveckling, så det här, men som sagt, alla har sina olika roller. Mm. Säkert finns det företag som har en väg att vi ska göra så. Jag respekterar det. Det är inte vår väg.
Dels
beror det också på att vår uppgift och vår väg är oftast att vara här i bakgrunden. Nu låter det här väldigt motsägelsefullt. Vi är en reklambransch. Vi trycker ut mycket reklam, vi bygger en bild av hur det är att jobba med oss. Samtidigt så är vi involverade i en enorm mängd projekt över hela Norden.
Mm.
Där vi bara är bakgrunden. Du vet aldrig vem vi jobbar med. Vad vi är med och påverkar. Det är vår uppgift, att finnas i kulisserna.
Ja, ja, absolut.
Hjälp våra företag att lyckas med det. Sen om det är en renodlad reklamkampanj, rekrytering eller en opinionsbildande kampanj som vi jobbar med.
Mm.
Det kan vara vad som helst, men det är vår uppgift. Så därför så skulle det vara väldigt motsägelsefullt att vi skulle ha starka åsikter offentligt när vår roll är oftast i bakgrunden. Vi har ju inte ens referenser på vår hemsida, bara någon enstaka. Men det är de ytterst sparsmakat. De flesta så vet ju inte vem vi jobbar med.
Nej.
Och det är lite grann hela meningen. För de kunder vi jobbar med så vill gärna vara diskreta. Och vår roll är att vara diskret.
Alla de kunder ni jobbar med vill vara diskreta. Är det ni som är diskreta och får kunderna att synas?
Ja, men i viss mån så kanske de har ett projekt som helt enkelt... Det är en tid för det att gå live ännu.
Mm. Precis.
Det kanske görs bakom kulisserna tills tiden är mogen att det ska släppas.
Mm.
Då ska det vara väldigt märkligt att vi ska som gå ut med offentlig information, att vi är involverade i ett visst projekt, vi gör det här. Vissa företag gör så, det är inte vår uppgift.
Mm.
Vår uppgift är att finnas i bakgrunden, leverera, och det uppskattas.
Mm.
Vi har ju ett, som ni såg på väggen när ni kom in, listen, comprehend, execute. Det är hur vi jobbar. Och där har vi fått mycket feedback på. Att ni kommer in och lyssnar. De andra kommer in och säger. Vi kommer oftast in och lyssnar. Och vi säger kanske inte så mycket. Och de frågar oftast. Men vill ni ha någon mer information? Men vi har ju lyssnat. Och sen så drar vi oss tillbaka. Stänger in i sitt rum några stycken. Och så funderar vi. Att vad är det de har sagt? Vad är det de egentligen säger?
Mm.
Och sen kommer vi tillbaka. Och istället för att trycka en strategi eller någonting på någon i början. Så försöker vi se att de pratar om det här, men egentligen så uppfattar vi ju att det är ju hit du vill, till den här punkten. Det är ju egentligen det du signalerar.
Mm.
Och det ser vi efter att ha lite analyserat dig, företaget. Så det är den metod vi jobbar, att vi lyssnar till först, smälter vad du har sagt. Sen så levererar vi.
Mm. Jag såg det där motto på väggen och tyckte det var väldigt bra. Alltså, något liknande brukar ju att försöka hålla mig till också vad gäller typ samhällsdebatter eller att samtala kring olika frågor, att jag försöker att först faktiskt förstå. Ja.
Att det uttrycket att sova på saken, så finns ju av en anledning, tänker jag.
Det är nog sant.
För att man ska inte alltid öppna mun direkt, man ska många gånger så lönar sig lite tänka och sen säga.
Mm.
Där kanske vi har ett samhällsklimat som där man har väldigt, det finns väldigt mycket åsikter.
Men det är ju också ibland, så lätt att uttala sig direkt.
Ja,
för att man kan twittra på en sekund.
Ja, ibland så skulle kanske många twitterier skulle kanske löna sig att man lite icke twittrade 24 timmar sen, kanske twittrade den efter, så skulle man undvika vissa. Man får absolut lite mer genomtänkt.
Absolut.
Men det är ett väldigt snabbt samhällsklimat, så att det var det. Men det är i alla fall min väg, i alla fall, att jag kanske tänker hellre ett varv till innan jag uttalar mig.
Ja. Och just börja med att lyssna och förstå.
Absolut.
Tycker jag är så otroligt. För att så ofta ser man folk, och jag själv ibland förstås, som att man uttalar sig bara för att man själv vill få fram sin egen poäng.
Eller
för att hacka ner på sin meningsmotståndare. Det istället för att
ytterst märklig dialog, tänker jag direkt.
Ja, alltså det är ju verkligen inte en dialog.
Det låter inte som en dialog.
Nej.
Du lyssnar in, ser ditt kroppsspråk, ser hur dina ögon ser ut, allt vad du signalerar. Mm. Det är ju absolut så.
Absolut.
Och därmed så funkar det i business också. Kan du lyssna in vad de säger, så har du en stor fördel. Och det här upplever jag att vi har faktiskt övat mycket på och blivit bra på. Jag skulle våga på, så det kanske är en del till varför vi har i viss mån lyckats, är att vi jobbar så. Kommer inte med färdiga koncept. Vi kommer med en lyssnande attityd. Och sen tar vi det från det. Det här uppskattas. Helt klart uppskattas.
Mm. Ja, jag tyckte att det var ett bra motto då jag sa det. Det var talande.
Men det är helt sant. Det föddes i... Vi har åkt runt på så otroliga mängd möten. Då det var växt som mest har vi bokstavligen sprungit mellan möten. Jag kämpar inte att vi sprungit från ett möte till andra. För jag tror inte folk begriper riktigt, eller kan omfatta den här stressnivån som det kan vara när du växer så mycket. Det är otroligt stressigt, alltså kopiöst. Jag har perioder åkt runt i framförallt Österbotten med bil från ett möte till det andra och prata bilen, och det där uttrycket så föddes på en sån resa. För det är mina kollegor som sa exakt, det är så här vi jobbar. Och det slog mig direkt när en kollega sa det, att det där sammanfattar exakt vårt tankesätt. Och det blev sen vårt, så att säga. Det genomsyrar allting hur vi kommunicerar. Mm. Sen är ju imagen nog så viktig för oss, det kommer vi inte ifrån. Allt vad vi gör har ett signalvärde. Det här tror jag faktiskt är något som de flesta missar. Varenda mail du skickar, varenda telefonsamtal du svarar på, varenda sms du skickar ut, varenda handskakning och varenda intryck du får när du kommer in genom en dörr, så är viktigt. Nu kommer vi till ett helt annat ämne, men,
ja.
Men det där är ett helhetsgrepp om hur du upplevs. Därför har vi den här slogan innanför dörren, därför vi vill direkt att upplevelsen du får när du skickar mejl till oss, ringer till oss, så samma upplevelse du får när du öppnar vår dörr. Samma sak, hela vägen igenom. Det är viktigt. Mm. Och därför har vi det här statementet på väggen. Att det är så där vi jobbar, för du ska förstå hela vägen att vi kommer att lyssna på dig när du kommer hit. Vi kommer inte att komma en färdig strategi som vi tycker att du borde ta. När du ringer så får du någon som lyssnar. När du kommer hit får du någon som lyssnar. Men sen får du också någon som levererar. På en nivå som du kanske inte var ens van vid att få. Och som tänker saker till slut. Vad det får för konsekvenser också. Och då tar det i mål. Så det beskriver inte bara hur vi jobbar, utan också du kan förvänta dig att. Mitt mål är ju alltid att. Om en företagare. Eller en organisation upplever att de har ett problem på ett visst område. Eller de måste utveckla en viss sak. Då ska vi vara de som de tänker på. Och de ska veta att. Från den stund de kontaktar oss. Så är det inte längre ett problem. Den tryggheten vill jag skapa. Mm. Den känslan vill jag skapa. Och det ska genomsyra precis allting vi gör. Ungefär så. Tänker jag kring det. Det här var ett helt annat sidospår. Men det här är nog. Det som ligger mig väldigt varmt om hjärta. Kundupplevelsen. För det handlar också mycket om människosyn. Det hänger ihop. Kommer du av mycket reklam. I reklambranschen säger vi att. Man uppfattar så att man kommer ovanifrån med märkeskläder och liksom har fancy kläder, kommer vi att liksom show off. Jag har så svårt med det där. Vi är ju där för att hjälpa. Det är vår uppgift. Så att allt det här, hur du behandlar människor, hur du ser ut och allting, så jag skulle vilja påstå att vi är ett starkt företag, ja, men vi är ett tjänande företag i allra högsta grad. Vi är där för att hjälpa dig. Och det är klart det kostar. Det är självklart att göra det. Men vi är fortfarande där för att hjälpa dig.
Vad menar du med människosyn? Alltså på vilket sätt
på människor. Kommer du ovanifrån att jag kan det här, du kan inte. Jag ska trygg på mig mina åsikter på dig. Ja. Eller kommer du underifrån med ett pris som er podd. Ni sa från början, det här är ett samtal. Det är inte en intervju. Det är lite samma sätt hur vi ser på människor. Att kommer jag ovanifrån med mina åsikter, det här borde du göra, det här borde du göra. Eller kommer jag in i en diskussion med en potentiell kund i att, var är du? Vad är viktigt för dig? Vart ser du att du vill? Vi kanske ser saker då i det samtal som den inte ens själv har sett att det kan bli. Men jag kommer inte in med färdig agenda, jag kommer in med att höra vad du är. Och det här tänker jag, det påverkar ju med människors syn. Jag kommer inte in för att i första hand trygg mig på mina åsikter på dig. Jag kommer in och lyssnar. Var är du? Sen har jag mina åsikter.
Ja.
Men det är sekundärt. Vad kommer jag in med först? Så det, hur du ser på människor präglar, hur du ser på business. Det gör
precis.
Det alldeles.
Precis. Och det skulle vara ett typ av omyndigförklarande av din potentiella kund.
Så upplever nog, tror jag, många företag att reklambranschen i viss mån gör faktiskt. Att man
och det. Ja.
Där ser jag att vi kanske kan få bidra till en annan kultur. Jag säger inte att det är kultur som finns på något sätt fel. Jag gör inte, absolut inte. Det är inte kritik mot reklambranschen. Men jag ser att vi kan tillför ett lyssnande perspektiv.
Jag förstår.
Som jag tror att kan vara bra för hela branschen. Man kan Vi kan också lära oss av andra, absolut. Det så är det.
Ja.
Vi är inte bäst på allt.
Ödmjukt.
Jag kan lägga in ännu.
Nej, men jag förstår den där skillnaden, och speciellt om man då jämför med vår podd.
Så människosyn präglar hur du ser på business i allra högsta grad.
Mm. Och jag tänker på det där med omyndigförklarande, just eftersom att du jämför med vår podd och vad vi gör, så det är ju just det, vi sänder ju samtal som vi räknar med att kanske får folk att tänka. Vi sänder ju inte samtal som vi vill att folk, alltså så att folk ska få höra en viss åsikt eller ett visst perspektiv, eller en liksom att vi skulle göra det för att lyfta fram någonting speciellt, för att det skulle ju egentligen vara att vi då försöker komma överifrån och lite omyndigförklara folk, men vi tror ju att folk kan tänka själv.
Alltså, vi behöver ju erkänna att folk kan och vill och borde tänka själv.
Ja.
Det är ju livsfarligt om folk inte tänker själv.
Mm.
Det finns ju så många exempel på när det går riktigt åt skogen.
Mm.
Folk måste tänka själv, oavsett om det gäller, alltså egentligen vilket ämne som helst, så måste folk tänka själv. Det är jätteviktigt. Mm. Då håller inte argumentationen då. Så då, ja, kanske det är inte riktigt var genomtänkt.
Nej.
För åsikt är en åsikt, men du måste kunna argumentera för din sak också. Mm. Det tycker jag.
Och jag ser nog också en farlig tendens där det verkar som att man mindre och mindre utgår ifrån att folk faktiskt kan tänka självständigt på många sätt. Och det är ju det som vi försöker liksom på något vis motverka eller gå emot, för att ja. Vi skulle ju inte dra oss från att ta med någon riktigt kontroversiell människa för att vi tänker att då sänder vi fel liksom åsikter, eller då får folk höra fel saker. Jag ska göra en liten ovanlig grej som inte vi har gjort i podden för.
Och hoppsan.
Nästa gäst som kommer att vara här efter dig är en som vi satt ut som ett delmål redan då vi startade podden, att vi vill ha med. Vi kommer alltså för att träffa och banda med Timo Soini.
Okej.
Okay. Så vi har tänkt att vi gärna bara gör en sån här grej i slutet. Att fråga dig, vad tycker du att vi borde prata med Timo Soini om? Nu vet jag att det lite blev politiskt här och vi ska inte röra oss så politiskt. Oj, men
vilken fråga.
Mm?
Ja, alltså företagen ligger mig varmt om hjärta.
Mm.
Så jag menar att generellt sett att få en politiker till ge sin syn på hur man kan göra företagen ännu mer attraktivt och möjligt överhuvudtaget. Det är alltid intressant.
Mm.
För där kan vi väl aldrig dra nytta av människor som har levt länge, tänker jag.
Mm.
Så kastbollen en sån boll, så är ju, har ju ingen politisk laddning överhuvudtaget, utan det handlar bara om att hur kan en regering praktiskt sett göra det möjligt för företagen att lyckas, så vi lyckas behålla den här välfärden vi har och kanske också utveckla den ännu mer. Så en sån fråga, konkret sån fråga, inte bara standardsvar, utan konkreta åtgärder.
Mm.
Hur man hjälper företagare.
All right.
Det tycker jag skulle vara en vettig poäng att lyfta fram. Det borde ju alla politiker egentligen. Det är en utmaning vi kastar till alla politiker.
Absolut.
Oavsett parti. Ja, nej, men det tycker jag är en fråga som jag gärna lyfter, för det gynnar ju alla företagare.
Mm.
Håll liv i den diskussionen, väck den diskussionen, är ju viktigt.
Tack. Du, vi kollar med dig, jag vet inte, hur blev det med eftersnacket? Du kanske inte lovar att du kan vara med.
Tyvärr,
men vi kommer ju ha eftersnack.
Det är kvällstid, så det skulle vara arbetstid, skulle vara en annan sak.
Nej. Men ni som lyssnar, välkomna med. Ta kontakt med oss så får ni en Zoom-länk. Tack Jakob, det var roligt att prata med dig.
Jag har aldrig varit på med en podd förr.
Nej. Någon gång ska vara första.
Ja, det var kul.
Tack för att du var med.
Tack själv, jätteroligt.
Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon? Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.